This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, ska vi sitta närmare ihop eftersom du filmar?
Jag har ju då ett stativ per person.
Ja, du har så. Jaha, du.
Inte för ljust på dig nu, Rune.
Nej.
Du har gjort det här förr.
Ja.
Det var många gånger när man har stått på en scen och föreläst i någon stor, på någon teater eller något sånt där, va? Så har man haft så mycket ljus på sig. Och så har det kanske, så man har inte sett publiken.
Nej.
Det kan vara lite, det kan kännas lite kymigt faktiskt.
Ja, helst. Jag slipper de stora scenerna. Det är bara någon gång att gå upp och hämta typ en pokal i USA. Det var en så här stor scen där efter en tävling. Men då är man i alla fall så sudd i ögonen som man tänker inte på det. Och man behöver inte säga så mycket.
Är ni redo?
Ja. Ja,
vi har ju varit redo hela tiden.
Ja.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden. En podd om hälsa, träning och att njuta av livet. Den här gången med ett ohämmat frosseri i löpning, både i backspegeln och framåt. Nostalgi och framåtblick. Med det oerhört dynamiska paret, ultralegenden Rune Larsson och löparkonnässören Erik de Mull. För många i den svenska löparsvängen känd som han som hade hand om Hoka i Sverige under många år. Varmt välkomna hit båda två.
Tackar.
Tackar.
Ja, ni var ju svårstoppade ska jag säga när ni drog igång med alla anekdoter och historier, så att jag ville verkligen trycka på record så snart som möjligt. För det finns mycket information och anekdoter i er två, har jag märkt.
Ja, det är otroligt svårt att låta bli när man träffar Erik. Och dig också för den delen, du är ju...
Tack.
Jag har ju varit med ett tag.
Jag har verkligen varit med ett tag. Det märker jag inte minst på min kropp som inte riktigt är med heller. Men ska vi göra en liten presentation? Erik, du kan väl få berätta lite mer?
Men om vi tar lite kort då. Erik de Mull. Jag är ju född någonstans mellan Falun och Leksand i Dalarna. Det är svårt att dölja med dialekten kanske. Och har väl en bakgrund inom en massa sporter. Jag höll på och spela fotboll och ishockey, innebandy. Alla sa åt mig att du Erik, du ska springa eller åka skidor. Du är bättre på det. Jag hade ambitionen högre men jag hade inte talangen i bollsport. Så att till slut så gick jag över och testade triathlon. Jag sprang, jag åkte lite Vasalopp. Och ja, i skidor så startade jag i 10:e led första året och så fick jag bra hjälp av en massa elitåkare och till slut så stod jag i elitledet på Vasaloppet.
Jag har också erfarenhet av led 10, så det är ju spännande där när man tänker att nu jäklar ska jag köra och sen så tar det stopp efter 100 meter.
Ja, det var nog efter 2 meter för mig. Jag stod absolut sist.
Rune, du är ju en välbekant röst för Maratonpoddens lyssnare. Någon slags presentation känns nästan lite överflödig, men om vi ändå ska säga någonting, vad skulle jag kunna vara om någon händelsevis har missat dig?
Ja, jag brukar säga det att jag är löpning med tjänsteåren i sportens rätt. Jag sprang mitt första maratonlopp som 16-åring 1972. Och firade 50 år som maratonlöpare exakt på samma datum i november, fast 2022. Och var nästan en timme långsammare som, vad var jag, 66-åring ja. Som jag var som 16-åring.
Fick du dispens för att springa då, när du var 16?
Nej, det var så ovanligt att unga människor ville springa maraton. Det var ju en gubbsport. Mm. Alltså det var ju en sport för, om du inte hade minst 8 blånaglar på fötterna, så då det var liksom att, och lukta liniment var väldigt viktigt också på den tiden. Och mager, och så skulle du vara vegetarian.
Ja, det också.
Så fick du inte väga någonting. Så att de har inte kommit på idén att förbjuda 16-åringar att springa maraton.
Okej.
Okay. Så att det var någonting de hittade på långt senare.
Hur var det med kvinnor då? Fick kvinnor delta i till exempel Stockholm Marathon från starten? Eller
ja, alltså Stockholm Marathon 1979.
Ja.
Och det var ju en annan grej. Då hade ju vindarna vänt. Men
ja.
Det var ju 1972. Och det som hände med svensk maratonlöpning, jag var ju med på den tiden. I was marathon when marathon wasn't cool, skulle jag kunna säga. Det som hände med maratonlöpningen i samband med att det första Stockholm Marathon gick. Om man inte varit med innan så förstår man inte skillnaden. För innan det första Stockholm Marathon, då var alltså, oj, det var 200 med i maratonloppet. Det kan vara det största i Sverige någonsin. Då sprang man oftast på en landsväg långt ut, 2,1 mil ut, vände och sprang samma väg tillbaka. Och så sprang man, och då var det en blå Ford Taunus. Och sen hoppade ur en kvinna ur den och applåderade. Undrar man, vem applåderar hon på? Det är ju inte mig i alla fall. Och sen 5 kilometer senare står samma blå Ford Taunus. Det finns inte en Ford Taunus om det inte är någon veteranbilsentusiast. Och klappa. Och man finns, ah, det var Ingvar från IFK Göteborg hon hejar på.
Ja, okay.
Kom han på då. Mm. Ja, ja, ja. Man fick liksom, och det var några kviger i en hage. Kolla, vi har publik, det var kviger i en hage där. De romar, mu.
Det var ingen influencer som stod med en papphand och high-fivade löparna med andra ord när du sprang på den tiden.
Nej.
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 Men fick kvinnor delta i loppet?
Ja, ja, ja. De fick delta om de ville.
Ja.
Och var det någon kvinna som deltog så var det liksom, ja, det var faktiskt 4 tjejer med i loppet. Det måste vara det mesta någonsin i ett maratonlopp i Sverige.
Mm.
Och man visste alla med namn.
Men för jag tänker, Vasaloppet, där var det väl, det dröjde
1982 tror jag.
Ja, med skäggiga damen och det här.
Ja.
Men maraton var alltså,
ja, det var fullt legalt.
Okej. Okay.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag skrev till Erik igår, lite försynt, på Messenger. Tror du att Rune vågar prata om er poddkväll i hans stuga? Och du försökte fråga Rune här i receptionen, men jag lyckades stoppa dig. Jag ville ha det här liksom live on tape. Men du sa att det kanske han kan tänka sig.
Det tror jag.
Kan ni berätta om er poddkväll i
Runes stuga? Ja, det började med strömavbrott.
Det började med strömavbrott.
Jag tror jag var på ett, alltså det här var ju precis när pandemin hade brutit ut och ingenting fungerade egentligen. Och Rune var väl den enda som hörde av sig och ville göra någonting. Och jag tror att jag var på Sveriges enda löpevent, och det var ute på Körn någonstans. Och så skulle jag ta mig till dig på kvällen, och vi skulle bo i din stuga utanför Trollhättan. På vägen dit började det storma rejält, och jag tror Uddevallabron var avstängd, och jag fick åka runt, och när jag kom till adressen då tänkte jag, hur ska jag hitta det? Det är svart överallt. Så helt plötsligt står en bekant varelse där, och han kände igen, det var Rune.
Ja, och han, Erik skulle vara med i din podd då, ja. Rune. Du har en podd som heter Runes löparpodd.
Ja.
Ja, vad händer sen?
Ofta blir det så, och det har varit så när jag har gjort mina poddar. Det roligaste, det bästa, det kommer när inspelningen är slut. Tänk Erik Fåglum, cyklisten. När vi gick ner i hans källare efter podden, då kom det, herregud, varför kom inte detta med i podden? Kjell-Erik Ståhl, när jag gick ner i hans källare och såg på hans, alla hans race-t-shirts och all, hans hela samling av skor han har använt.
Där har jag varit.
Och han berättar, jag vet inte, efter våran podd, det kom säkert mycket både innan och efter.
Ja, mest före tror jag.
Före.
Och sen hade vi en löptur också innan podden.
Jaha, så ni träffades och ni körde middag, och sen så var det podd dagen efter?
Ja, vi värmde väl upp lite dagen innan där med diverse anekdoter från alla håll, tror jag. Ja. Och sen tog vi en löptur på... Det är så att jag har följt Rune sedan jag började springa egentligen. Och jag trodde väl aldrig, när jag var ganska ung och började springa lite mer, sprang mina första lopp och jag såg Runes spalt. Jag tror det var i Runners World kanske redan då, eller Springtime kanske det var till och med.
Ja, spalt har jag bara haft i Runners World i 20 år. Springtime, där skrev jag sporadiska artiklar.
Så var det kanske. Och så läste jag om en runda då, vad heter det, där utanför Trollhättan, där vi sprang. Det heter Öresjö, va?
Öresjö.
Precis. Och jag trodde väl aldrig då att jag skulle få springa med Rune där någon gång. Men det gjorde vi då. Ja. På morgonen innan vi spelade in podden.
Och då sprang vi på de motionsspår jag då var ansvarig för, eller?
Ja, du kollade lite hur det såg ut där. Jag tror det var 13 kilometer.
Nej, men jag var ju ordförande i friluftsfrämjandet i Trollhättan på den tiden. Och vi ansvarade för drygt en mil motionsspår i skogen. Så att när det hade blåst så skulle man ju alltid springa ut och kolla, behöver jag komma tillbaka med bågsåg och yxa?
Ja, men jag fick ändå intrycket när jag pratade med dig, Erik, att det var en lite hård kväll där.
Ja, jag tror att jag blev bjuden på någonting gott där på kvället till maten.
Ja, det var trevligt.
Så det var, det var trevligt. Det var väl uppvärmningen.
Och då kan det vara lite jobbigt att springa ibland, kan jag själv känna. Och jag är ju definitivt ingen, jag är ju inte löpning i Sverige, men ändå så kan jag känna ibland att det är jobbigt.
Jag har ju läst en del fysik. Och fysikens gyllene regel, det du vinner i kraft förlorar du i väg. Så man springer lite kurvigt, sådär. Men man får ju mer kraft.
Ja. Vi låter väl övriga detaljer från den kvällen hänga lite fritt då. Och vill man lyssna på dig, Erik, så finns podden och lyssna på än idag.
Ja, den är väl från 2020. Ja.
De här killarna som gjorde min podd, två fantastiska killar, tyvärr har de ghostat mig.
Jaha, så att, varför det?
Ja, jag försöker få kontakt med dem. De är ju musiker, de är ju låtskrivare, och den ena storebror är ju ett musikgeni.
Men du vill att de ska höra av sig?
Ja, jag har ju 4 inspelade avsnitt som över ett år, nästan 2 år gamla, 4 inspelade avsnitt med Tommy Persson, KG Nyström, de här som sprang från Sicilien till Sjuntorp, med Ingmarie Nilsson och de där.
Men vi kan väl efterlysa helt enkelt att någon som lyssnar på det här avsnittet och kan tänka sig att klippa de här avsnitten åt dig, hör av sig.
Ja, de behöver knappt ens klippas.
Vi har ju extremt mycket saker att prata om, men när vi ändå nämnde, Erik, att du har jobbat med Hoka, och Rune skickade ju faktiskt en bild här igår där du har opererat bort hälkappan på dina Hoka Torrent. Och det var, varför gjorde du det?
Därför att som många gamla löpare med många tusen mil i fötterna med höga fotvalv, så får vi en åkomma som kallas Haglunds häl.
Den har Malin Evelöf haft, vet jag.
Ja, hon har också många tjänstår i skorna.
Absolut.
Och då får vi benpålagring bak på hälen. Och den trycker på slemsäckarna där hälsenan fäster in i hälbenet. Och ju mer det blir tryckt, desto mer svullnar det. Det blir som ett självförstärkande problem. Så att jag lärde mig tidigt att ta bort plastförstärkningen i hälkappan. Och även om man inte behöver det, så gör jag det nu, för då håller skorna längre. Tro mig eller ej, den här vadderingen inne i det tyget inne bak på hälen, även på den jag inte har Haglunds häl på, jag har blivit opererad för det. Mejsla bort en massa centimeter, benet gav väl till hund eller någonting, gjorde jag ortopedkirurgen. Det nöts inte ner.
Okej.
Okay. Skorna blir helt enkelt mer bekväma. Och det var på mina Hoka Torrent, och det är bland de bästa skor jag någonsin har haft. Och så slutar Hoka göra Torrent, till min stora förtret.
Varför slutar de med det, Erik? Du som insatt?
Ja, den finns faktiskt i en fjärde version nu som kommer. Fast jag har slutat jobba med det, så har jag koll. Den kommer i under sommaren, tror jag, någonstans. Juli, augusti någonstans. Kommer den fyra nu?
Det var en suverän allround-sko i alla fall. Den gick bra på allt.
Erik, vi kanske också ska säga en stor anledning till att du sitter här bland många andra. Det är ju att du är ju, precis som Rune också, bäst på historier. Alltså det kanske folk inte fattar, för du har inte varit med kanske lika många poddar som Rune, men alltså det är ju du verkligen. Så det känns som att pratar man i telefon med dig, så rullar ju timmarna förbi. Jag vet att jag har börjat prata med dig i telefon någon gång vid klockan ett, och sen har du suttit i bilen, och klockan fyra så liksom lägger vi på.
Ja, du har följt med mig från Norrtull till Falun någon gång.
Och då, det känns som att man hade kunnat fortsätta att prata, så det är ju extremt spännande.
Ja, det bara slinker ur ibland.
Ja, men precis, men det är ju trevligt. Ska vi ta avstamp då? Avstamp, det var lite roligt faktiskt. Med tanke på att jag tänkte vi skulle prata om nya skorna. Vad är egentligen de nya skorna?
Ja, nya skorna kan man väl säga att det var väl det här som började hända, att den första, man kallar det superskor då, det var ju Nikes Vaporfly som kom 2017-2018 någonstans. Och ja, i och med att jag är lite pro-hooka, har varit där många år, så var det ju hooka kanske som satte igång den här utvecklingen mitt i den här barfotatrenden, att komma med tvärtom och tjocka sulor. För man såg att visst, det kanske är bra att springa barfota, men underlagen är oftast asfalt eller grus. Det är man-made surfaces, som de säger. Vi kanske var gjorda att springa barfota på mjukt underlag. Men att få en skön landning är ju bra. Men det innebär ju också att du behöver ha en teknologi i skon som gör att du inte bara sjunker ner i skon. För då blir det som att springa med kuddar under fötterna. Det kommer inte gå fort heller. Du landar mjukt, men du kommer inte därifrån. Det kommer gå långsammare. Så det har ju utvecklats hela tiden, och till slut då så kom det en punkt där även elitlöparna fick en sko som var tjock och började acceptera dem. Och det var ju med Nikes Vaporfly. Så man kan väl säga, ur min synvinkel så är det väl egentligen Nike och Hoka som drev det där. Och det handlar väl egentligen om att skon har en kolfiberplatta i mellansulan. Och sen har man en foam då, som den som är mest känd kallas för Piba. Och det är en nylonbaserad skumfoam.
Så det är Peba eller Pebax?
Många säger Pebax eller Pebax. Fast det är Piba eller Peba då, som är själva benämningen på den typen. Sen kommer det mycket andra som är... Alltså den här är nylonbaserad. Sen finns det plastbaserade med TPU-foamer och sånt där. Och det här utvecklas i rasande takt nu.
Men vad tror ni var det som gjorde att det här började växa fram? Att det kom precis då?
Det borde ha vuxit fram långt tidigare. När jag bodde i San Diego, jag studerade ju där borta på ett universitet. 1983 träffade jag han var San Diegos bästa banlöpare. Han gjorde 13:30 någonting på 5000 meter. Terry Cotton. Han var ju lite sådär löparnördig. Han ställde sig frågan: varför är världsrekordet på 10 000 meter bana så mycket bättre än 10 000 meter landsväg? Det går många fler landsvägslopp än banlopp. På landsvägsloppen kan du springa i mycket tätare, liksom mer kompakta klungor. Och pengarna finns ju i landsvägsloppen, men varför springer du fortare på bana? Då kom han fram till hans teori, och den trodde jag på direkt, att spikskorna som du springer på bana med, De har en hård styv plastplatta som spikarna sitter i. Den ger en hävstångseffekt i frånskjutet på steget. Och den ger en liten vinst i steget varje gång. Och det är den som gör att du springer fortare med spikskor än med landsvägsskor. Och då frågar han, men varför? Det måste ju även Nike och de känna till. Ja, men de vågar inte. Därför att det finns en risk att vaderna inte håller. Och i USA, där stämmer de varann till höger och vänster. Då kan de bli stämda för att någon har skadat sig i vaderna. Och de kan hänvisa det till att en plastplatta i skorna, landsvägsskorna, gjorde så att den här motionären fick gubbvad.
Oj då, så det var det som satte stopp för utvecklingen
jag
under lång tid alltså?
Jag är inte helt säker på detta. Kanske. Men det jag är helt säker på, det var att jag direkt trodde på terrikotton. Aha, mycket logiskt varför man springer fortare på bana. Hur många 10 000 meters lopp på bana får en elitlöpare springa i sin livstid? Det är de stora mästerskapen egentligen. Det är nästan bara då. Men landsväg, det är ju stora prispengar var det på de loppen.
Men alltså från 83 fram till 2017 är ju jättelång tid.
Jag tror också att, precis som Rune säger, de vågar inte, för det är mycket pengar i det också. Du kan bli stämd, men det är också det att man hittade ju en business där man började tillverka stabila skor. Och under en tid, det där vet, och du säkert varit med om Rune också, att alla skulle ha stabila skor. Kom du ut i en, vi säger att förr var det lite löparträffar här och där i landet. Det var då man kunde köpa skor med 20% rabatt, annars var det ju samma pris alltid. Då kom alla dit och det fanns någon expert från något märke där. Och så fick man upp på ett band och oavsett hur man sprang så fick man höra då att nej, du ska rulla på foten. Landa just på hälen och rulla över.
Ja, den har vi hört.
Och då pronerar ju alla i princip. Ja. Jag sprang ju inte så egentligen. Jag sprang på mellanfoten och framfoten. Jag är bara född så. Mm. Så det var ju onaturligt. Och då hade jag en pronation på 13-15 grader, vilket var en överpronation. Och då skulle jag ha ett inlägg. Jag skulle ha en stabil sko. Och när jag fick det, då fick jag min enda knäskada i livet. Ja. Så lite där är vi. Så den filosofin har ju levt ända fram till för några år sedan, kan man säga. Nu har man ju gått ifrån det. Så jag tror att det var så mycket business i det här att sälja stabila skor, och de var ju lite dyrare också.
En av mina före detta rumskamrater och teamkamrater på terrängteamet där borta i San Diego, Mike Calvano, han blev en av, jag tror, 5 skoutvecklare på Nike. Och när han kom till VM i friidrott i Göteborg 1995 pratade jag med honom. Frågade, det måste vara drömjobb att vara skoutvecklare åt Nike. Ja, det var det, sa han. Ända tills Dellinger och de sålde ut till börsen. Då var det drömjobb. Sen, så, och innan det, sa han, då var det vi skoutvecklare. Vi hade till och med ett testlab i Exeter, New Hampshire, där de fick springa på löpan med Douglas-säck och kolla syreförbrukning vid olika läster, olika grejer. Vi togs väldigt seriöst. Över en natt när det blev ut på börsen så ändrades allt. Först var det vi skoutvecklare utvecklade en sko. Vi gick till designern, designade det här konceptet. Sen gick den till marknadsavdelningen, sälj det här. De vände på allt. Marknadsavdelningen sa till, bestämde, nu ska vi satsa på det. Mm. Sen gick de till designern, gör det någonting häftigt av det här. Sen gick de till oss skoutvecklare och sa, sätt det i produktion. Mm. Och i många år så stannade ju skoutvecklingen av. Och det var ju bara skräpskor i princip. Men han sa det att min enda lycka i mitt professionella liv är att få göra skor till den japanska marknaden, för de vill fortfarande ha riktiga löparskor.
Och vad var det då? Vad var en riktig löparsko?
Riktiga löparskor, det var skor med löpkänsla. Det var skor utan det här, som Erik sa, ständiga pronationsskydd. Mm. Mer och mer gas i sulan. Mer och mer skydd.
Det här är så intressant, för att när jag började springa på allvar med min blogg och där 2009, då gick jag ju till någon löparbutik och ställde mig på en sån här spegellåda och sprang på löpband. Och så fick jag höra att jag skulle ha pronationsskydd, eller alltså, ja, pronationsstöd. Och det var ju fruktansvärt. Det var ju som att få på sig en slalompjäxa jämfört med om jag bara hade neutrala skor på mig, som jag tyckte var mycket skönare. Men det skulle man absolut inte ha, för då skulle man bli skadad. Men jag lutar ju åt det du säger, Erik. Jag tror att det var skorna som provocerade fram alla skador jag fick ganska omgående.
Och det var ju säkert det som triggade fram det här med barfotabommen också. Att det var ett svar på det här. Mm. Att då blir det tvärtom, och då får vi det här att det ena går väldigt åt ena hållet och så svarar det, då blir det helt åt andra hållet. Och egentligen det som vi ser nu tror jag att det är det bästa av alla världar här.
Men jag måste ju fråga då, om man driver en löparskobutik och gör en grej av att man ska liksom ställa sig på en spegellåda och provspringa på löpband och få skor efter sin löpstil, är det en metod som är på utdöende? Kopplat till det vi sa nyss.
Ja, jag tror att det går mer och mer åt att man ska hitta den sko som man springer lättast och skönast i, den som är bäst löpkänsla. Så framförallt så kanske man ska testa lite mer innan man bestämmer sig.
I min bok jag har skrivit Löparglädje, kom ut för 8 år sedan, fattar du egotrippen att gå förbi Pocket Shop på Centralen och se sin bok där nu efter 8 år. Vilken otrolig egotripp.
Ja, det förstår jag.
Jag kände liksom att mitt ständigt hungriga ego fick en bra med käk där.
Men du hade ju inte dig själv på omslaget.
Nej, jag vill inte ha det.
Nej,
jag vill inte ha det. De här systrarna som sprang där, de var snyggare än jag.
Ja, Sofie och Lisa Lantto.
Ja, de får vara med istället. Annars hade deras första omslag de designade var jag. 2 försök. Nej, ta något annat. Duger de här tjejerna? Jajamän, de är snyggare än jag, så då tar vi dem. Men i alla fall, där skriver jag att om du ställer dig i jeans på en lunchrast och ska inte ovan vid att springa på ett löpband, och så vet du att alla tittar på dig i affären, löpandet surrar, någon sitter står på knä bakom eller sitter på huk bakom dig och tittar hur du springer, du är väldigt medveten om dig själv, ouppvärmd. Hur stor precision är det i den diagnosen? Mycket bättre sa, kom in med dina slitna löparskor. Så här sliter jag löparskorna, vad tror du om detta? Då tror jag du får ett bättre utfall.
Jag håller verkligen med. Det blir ju en onaturlig löp. Det är inte så man springer i slutet av ett jobbigt pass till exempel, då man kanske mest behöver lite hjälp.
Nej, och jag brukar tipsa folk om också att om du inte är blyg liksom och kommer lite svettig så där, spring till butiken. Spring 5-10 kilometer så är du där. Då kommer du att springa mer som när du behöver ett par bra skor.
Sportskadekliniken i Vänersborg, Lars Karlsson hette han då. Han var väldigt entusiastisk och jag hade stort förtroende för honom. Han har väl gått i pension nu. Men han i Vänersborg, jag bor i Trollhättan, så springer jag på. Han sa, spring hit, sa han. 2 mil skulle ha sprungit innan. Det är då det börjar bli intressant. Så jag sprang 2 mil och sen fick jag ställa mig på löpbandet, för jag var inte van vid att springa på löpband. Vänj dig vid löpbandet. Så jag stod där och sprang ett tag. Nu tror jag att jag har fått in klämmen på att springa på löpband. Då kör vi, sa han. Snacka om att vara proffsig.
Verkligen, det är en ganska tidskrävande process. Jag tänker, många idag är väldigt stressade och de ska klämma in det här mellan barnens träningar och lunchraster och hej och hå, så att man kanske inte hinner riktigt. Men jag tycker att det är en genialisk idé. Ja. Att göra så. Men kan du, Rune, kan du känna att fasen också, varför kom inte de här kolfiberplatteskorna tidigare? Så att jag hade kunnat liksom maxa dem när jag var på topp, så att säga. Även om du är naturligtvis fortfarande på topp, men jag menar löpmässigt.
Om du visste vad mycket det är jag undrar, var fanns du när jag höll på som mest? Och vi kan snacka massa lopp, Ultravasan och alla de där grejerna som inte fanns när jag höll på som mest. Men skorna, jag tror att jag hade fått andra personbästan, jag tror nästan helt säkert. Hade jag kunnat träna i de här superskorna, hade jag kunnat träna mer och i högre fart. Det är uppenbart. Ju längre loppet blir, desto mer tjänar man uppenbarligen på superskor. Även på engelska milen, 1 mile.
Hur långt är det?
609 meter. Det tävlar de ju på i USA. Jag kollar nu, det går att kolla på Wikipedia, där finns den statistiken. High schoolers sub 4 minutes. 1964 tror jag var, eller 63-64, Jim Ryan, första high school studenten, alltså då är de upp till 18 år, sprang engelska milen under 4 minuter. Sen kom Marty Licori och en till på 60-talet. Från 1967 eller 69 fanns det ingen som high school student som sprang engelska milen under 4 minuter förrän 2001 tror jag. Sen var det sporadiskt någon varje år. 2017 började komma. 2022 och 2023 var det ungefär 5 high school studenter som sprang engelska milen under 4 minuter. Och det har ju varit en stor grej. Det är ju inte det att collegeidrotten har varit underutvecklad fram tills dess. Tvärtom, va? Och då snackar vi bara 1609 meter. Ja. Förmodligen har de kunnat träna i de skorna och få ut mycket, mycket, mycket mer av sin träning. Tittar man på de här 24 timmars lopp, Spartathlon och det, det gör mängder. Alltså det har varit ett hopp i resultat. Tar du ett Spartathlon eller 24 timmars, det mal ju ner kroppen. Det är ju inte syreupptagningsförmågan som avgör, utan det är ju din stryktålighet som avgör hur du springer. Om du tål så mycket mer stryk, då kan du springa med ett vanligt löpsteg så mycket längre innan du blir trött. Du kan träna dina långpass med ett vanligt löpsteg. Mm. Det har blivit ett enormt hopp.
Borde man ändra cut-off-tiderna på ett lopp som Spartathlon till exempel?
Nej. När jag var här förra gången, då hade David Nilsson slagit Kjell-Erik Ståhls svenska rekord på maraton. Då var ju Jannik Tregaro,
just det,
var ju med och diskutera. Och jag hävdade att det kommer såna där utvecklingar. När tartanbanorna kom, naturligtvis blev det ett hopp i, framförallt på de explosiva löpen. Du får ju ut mycket mer ur tartan än kolstyp. Det hävdar Jannik Tregaro att det spelar ingen roll. Jag hävdar bestämt att tartan, framför en häcklöpare, en höjdhoppare, längdhoppare, det är en väldig skillnad. Vi ska inte skriva om rekordtabellerna, men vi kan ha med oss i minnet att när till exempel Ron Clark sprang 10 000 meter på 27:35 eller vad han hade på kolstyb utan harar. Där har du en grej till. Då tar vi av oss löparkepsen av vördnad. Även om det är mer än en minut från världsrekordet idag.
Om jag frågar så här då. Ett svenskt rekord på maraton idag, är det lika värt att ta av sig mössan för som Kjell-Erik Ståhls rekord när det begav sig?
Ja, absolut. Jag nedvärderar inte David Nilssons och Mustafa Mohammeds prestationer. Och
Sultan Hassan är det väl som har rekordet?
Ja, nu
är det så. Ja, nu. Ja. Mm.
Jag nedvärderar inte deras prestationer på något sätt. För det är inte vem som helst som klarar en sån sak. Det är fantastiskt. Men jag tar av mig kepsen för Kjell-Erik Ståhls 2:10 och kommer inte ihåg sekunderna där. 35 eller vad det var. Därför att det gjorde han i gamla skor och det gjorde han i ett VM-lopp. Och det gjorde han värme och det var lite kuperat.
Ja.
Och för mig är det en prestation som aldrig får drunkna i statistiken. Utan det måste tas i beaktande under förutsättningarna han gjorde det.
Vi gör vad vi kan för att man ska minnas hans prestationer. För de är ju fantastiska. Han är också sprungit. Han är väl fortfarande den som har sprungit under 2:15 flest gånger i Sverige, eller?
Ja, det kan det nog vara. Ja. Anders Alkaj är ju också ett fenomen.
Mm. Varför är han det?
Anders Alkaj är ett fenomen för det han har gjort för svensk löpning. Att han sen också kan benämna en bisats, har sprungit maraton och vunnit Stockholm maraton, etc. Och sprungit under 2.15, kanske näst mest flest.
Vi har ju inte statistiken där.
Nej, men, ja. Det är en bisats mot allt annat han har gjort för svensk löpning.
Men om vi, Erik, om vi säger då att skorna kanske är den bästa utvecklingen då inom löpning på senare tid. Vilken är den värsta?
Den värsta, sämsta utvecklingen.
Ja, den som du kanske helst hade sluppit eller som...
Dopingen, men den har ju funnits där hela tiden och den förhoppningsvis mindre nu idag. Jag tror det faktiskt. Mm. Jag tror att man har bättre koll idag för att tekniken har väl kommit ikapp. Sen utvecklas ju naturligtvis dopingpreparaten, de ligger ett steg före hela tiden. Men jag tror att teknologin har gått så långt fram att det är lite svårare att komma undan idag. Dessutom så är alla mer synliga idag på sociala medier och allting. Det var svårare att hålla det borta som atlet. Just det. Förr kunde du låsa in det kanske uppe i norra Ryssland och ingen såg det på ett halvår och så kom du och vann någonting. Det är svårt att hitta något riktigt dåligt sådär.
Vad säger du?
Det jag tycker är tragiskt, det är att det har varit för mycket politik i idrotten. Jag tycker det är tragiskt att ryska idrottsmän har blivit avstängda från gemenskapen. Jag säger inte att det är fel att göra en markering, för jag tycker absolut att det var fel av Ryssland att hoppa på, men enskild rysk idrottsman, jag vill tävla mot dem. Om hade jag varit, då vill jag säga att, ja, men om ryssarna hade varit med, då hade resultattabellen sett annorlunda ut, och det är väldigt synd. Annars, idrotten är bättre nu än vad den var när jag höll på som mest. Löpningen är bättre. Framförallt ultradistanslöpningen. Mm. För vi har blivit accepterade som riktiga idrottsmän. Det var vi inte förr.
När skedde det här skiftet då? Att man började se ultralöpare mer som riktiga idrottsmän och inte några, inte vet jag, extrem lufsare i skogen eller vad man nu tyckte förr.
Jag tror man såg mycket med, man kunde ju se också att det finns ju, jag kan ta ett exempel, en person som jag känner, Jim Walmsley, amerikanen då, som visar att man kan ha fantastiska tider från 1500 meter upp till, nu har han aldrig sprungit 24 timmar, men han har vunnit Western States, vilket är då ungefär 16 mil. Han har ju vunnit ganska många 100 miles lopp. Och han har varit väldigt nära att slå världsrekord på 100 kilometer och så vidare. Man visar att de här ultralöparna, det är inga lufsare. De kan springa riktigt fort. Jag tror inte man kunde se det tidigare. För de var kanske lite isolerade. Jag menar, Rune har sprungit maran på 2.18. På den tiden var ju det en väldigt bra tid i Sverige. Idag kanske du behöver göra under 2.10 för att vara en bra maratonlöpare. Men man ser att det har blivit fart. De kan springa riktigt fort i många olika... på många olika distanser. Och vi ser bara här i Sverige vilken utveckling det har blivit också på... Du har ju Micke Ekvall, då, maratonlöparen som har gjort 2.11 som nu nästan bor granne med dig, som du har hjälpt lite grann.
Just det, han har ju gått över till ultra.
Ja.
Det är ju spännande.
Det är väldigt spännande.
Hur går det för honom?
Ja, han... Jag tror han har ett tvåbarnsfar nu.
Jag tror det, och byggt eget hus och sådär.
Lille Bob har jag ju träffat, men om han har fått ett barn till vet jag inte. Han har byggt hus, han jobbar som målare. Ja, han tränar på. Han sprang ju 6 timmar där i Skövde, och det är ju ingen rolig bana. Vacker är den ju, men det är ju backa och det är den. Ändå, han låg ju och hamra på i 3.30 på kilometern i 4 timmar eller något sånt där. Sen klev han av för att han ville spara sig för SM på 100 kilometer som nu... Vad går väl nu?
Det går väl nu i slutet på april, va?
Ja,
tror jag.
Vilken skulle du säga är din absolut viktigaste insikt om löpning sedan du började springa?
Ja, det var en bra fråga, du.
Därför ställde den.
Det är många insikter. Jag måste nog tänka på det för att hitta de viktigaste. Jag har inte svaret.
Jag kan ju känna att, jag tror att det är, om jag ska ta min egen insikt, så är det väl säkert en process som man måste gå igenom. Men för mig är det definitivt att tiden egentligen inte är så viktig. Alltså när jag började springa så var det otroligt viktigt med tider. Och hur snabbt jag sprang och vilka pers jag hade och sådär. Men det kanske kommer också med att man blir ju inte snabbare med åren utan oftast tvärtom då. Så att man blir lite coolare och lite mer chill som löpare. Det är väl... min insikt. Har du någon, Erik?
Ja, men det är väl också, jag har också kommit förbi där och jagat tider, även om jag har inte slutat att spela.
Lite till väl och...
Ja, jag tycker om tider fortfarande. Sen inser jag att jag kanske aldrig kommer att slå de här bästa tiderna jag hade. Men ja, det är väl att det är beroendeframkallande, kan man säga. Kanske, jag har inte så lätt att bli beroende av någonting mer än min familj och löpningen. Så att, och löpningen, den, jag blir grinig om jag inte får springa. Så är det. Så att för mig, insikten är nog att för mig är det nog det viktigaste att hålla mig hel så jag kan springa så länge jag kan i mitt liv.
En nyfiken fråga som jag har, det är vilken är den absolut bästa löparskon du har testat, Erik? Du får inte säga Hoka-sko. Nej, bara skor.
Ja, men det måste ju bli en av de senaste.
Är det alltid så?
Ja, men vi kan ju gå tillbaka då, när jag var mycket bättre än vad jag är nu. Så fanns det en sko från ett annat märke som jag fick köpa lite billigare då från Saucony. Och den hette T.I.A. någonting, tror jag den hette. Det var ju
när
faktiskt,
är det här?
Det här är nog 1999 till 03, 04 någonstans. Den fanns i två versioner. Och det var egentligen en lite tjockare sko som var väldigt lätt. Den hade väldigt lite yttersula, den hade inte så högt dropp. Jag tror att det kanske låg på 10-12 mm, vilket var lågt på den tiden. Men den, framförallt så vägde den under 300 gram.
Det var 12 mm lågt på den tiden?
Ja, oh, det var det. Det låg ju oftast 15 till faktiskt över 20 på vissa skor.
Oj.
Men den här var väldigt lätt. Men den höll ungefär ett maratonlopp, sen fick man ta ut den i skogen och springa med den. Och jag vet att vissa år hade jag 8 sådana där kartonger. Och jag slaktade de skorna på ett år. Jag hade dem till allt. Det var distans, det var tävling i triathlon, det var 5 km lopp, det var bana, allt.
Kan du svara på den här frågan? Jag vet inte om du vill det, men vilken är den mest överskattade löparskon du har haft på din fot?
Oj.
Blir det jobbigt?
Jo, det var också långt tillbaka. Det var faktiskt Nike. Ja. De ger bättre skor nu kanske än just den. Sen har de gjort väldigt bra skor tillbaka, det har de gjort.
Men alla behöver inte vara bra, bara för att
nej,
det är Nike. Liksom.
Men den här heter Nike Air Max. Jag tror att den,
oj, hade, den där.
Och jag fick punktering på den under ett lopp en gång. Det var, jag skulle springa, jag tror det var en mara jag sprang. Och det började pysa under den, för det var en stor gasblåsa.
Aj då, pyspunka på dojan, inte
ja, det där var jobbigt för alla runt mig och mig själv.
Ja.
Och sen var den ju, jag har vägt den på senare år, den vägde 430 gram.
Oj. Luften gick ut, så att säga.
Ja, det gjorde den.
Har du någon favorit? Sko?
Det här låter väldigt konstigt. Men jag, först ska jag säga så här. Det finns ett så kallat bias i det hela. En orättvisa. För de skor jag sprungit i när jag var som starkast och bäst, de kändes naturligtvis väldigt bra. Att den bästa sko jag hade, och det är helt sanning, men folk tror att jag ljuger. Men det var ett sko som hette Bagheera Zero. Jag hade kontakt med Bagheera. Jag fick köpa Zero, det var en helt massproducerad i Korea. På en fabrik där. Jag fick köpa dem. De var helt felbyggd. Den hade pronationsskydd på hälen och supinationsskydd fram. Alltså det var helt fel. Och den var flare, som det heter, att yttersulan gick ut långt utanför och så. Jag fick köpa först ett par för 100 kronor. Jag tog hem den, satte den i skruvstät och med vinkelslip och borrmaskin gjorde jag om skon. Därför att jag kände att den här skons läst är fantastiskt bra. De hade ju för mokasinläster. Och jag fattar inte varför de inte har mokasinläster idag. Utan nu är det limmade läster, så kallad California läst. Och den är inte dålig, men den är absolut inte lika bra som en mokasinläst. Man springer mycket bättre i en mokasinläst. De har gjort det, min svåger, höll på att säga, min rumskompis Mike. När de gjorde tester, de fann det att det gick åt mindre syre när du sprang på ett löpband med mokasinläst än med en Californialäst.
Vad fick man ifrån det då?
Produktion. Det var billigare.
Billigare. Mm.
Och sen har de inte tagit upp det. Men när jag hade byggt om den skon med vinkelslip och borrmaskin, när borrmaskinen är fint borr, så borrar jag upp pronationsskyddet så att det blir lika mjukt som resten av sulan. Och så tog jag vinkelslipen och slipade bort den här den bilen som gick ut så. Fick en suverän sko. Två av mina tre Spartathlon har jag vunnit i Bagheera Zero. Ett Spartathlon, mitt första, vann jag i Lejon Nonstop.
Vänta, Bagheera och Lejon, ingen av dem tillverkar sko längre va? Som man springer i?
Jo, eller? Bagheera, ja. De gör barnskor till orientering.
Mm. Ja, just det. Ja.
Men Bagheera var underskattat alltså.
Speciellt om man bygger om dem lite grann.
Alltså, det var så här. Jag hade kontakt med Bagheera. Och då sa jag, Bagheera, vilka skräpskor? Har du sprungit i Bagheera? Fråga. Nej, jag skulle inte ens ha dem att klippa gräset med. Men du har inte sprungit, hur vet du att det är skräp? Det är inget märke.
Vem sa det?
Jag kommer inte ihåg vad han hette, men det är alltså, det var många som var av den. Och någon sa så här, ja du kan ju springa i vilket skräpmärke som helst.
Okay, ja.
Men den bästa skon, det var den som jag byggde om. Men det, då var jag också som starkast. Och de har jag sprungit Swiss Alpine Marathon i, de har jag sprungit. Det hade de bara på tävling till slut. Jag köpte flera par. Jag har ett par oanvända kvar. De kommer jag förmodligen aldrig att springa med. Men de sämsta skor jag har sprungit i, det mest värst formidabla skräp som någonsin har gjort, det var Nikes modeller under hela 90-talet. Det var skräp.
Varför var det det?
Därför att de ändrade sin filosofi. Först skulle de satsa på löpning. Det är en sko med rötterna och hjärtat i löpning från början. Familjen Dellinger, och jag kommer inte ihåg vilka andra det var som ägde Nike, säljer ut när Bill Dellinger dog väl då, till marknaden. Då säger de på marknadsavdelning eller i styrelserummet, vi ska satsa på street därför att det är där volymerna finns. Och då satsar de på Michael Jordan. De dumpar en väldig massa löpare och satsar 1 miljard på Michael Jordan, basketbollspelaren.
Därför fick Erik R. Max på sig sen.
Ja, för att de ville
satsa på 90-talet.
De satsar på street.
Ja.
För det är stora volymer, mycket pengar. Och det var som sagt vad som han berättade, Mike, att det var marknadsavdelningen som utvecklade skorna. Mm. Och vi skoutvecklare som kunde skor, vi fick order att sätta dem i produktion i fabriken borta i Korea.
Rune, kan inte du ta en bild på de där Bagheera-skorna så vi kan lägga ut dem i samband med det här avsnittet? Det hade varit jättekul att
i
se.
Somras som var, då la jag upp, jag har en hel låda skor. Jag la upp ett stort antal skor som har en historia på en huggkubbe. Inte för att hugga sönder dem, men jag la dem på min huggkubbe ute i sommarstugan. Och tog bild på sko efter sko efter sko. Så jag har till exempel de Hunt München som jag sprang mitt personbästa då som 19-åring 2:36 på maraton i. Och när jag ser de skorna tänkte jag, har jag sprungit på 2:36 i de här skorna?
Var det ett märke, Hunt?
Hunt var ett svenskt märke. Där. Det var en som hade jobbat åt Puma som gjorde handskor och sen gjorde skor som heter XZ. Så tittar du på vilka skor som Anders Gärderud vann OS-guld i 1976, så var det i ett par spikskor från XZ.
Var det var mycket märken i Sverige förut? Det känns som att nu har det försvunnit jättemånga.
Ja.
Men jag har alltså... dels de här skorna, de har jag tagit bild på sulan och har tagit dem i, dels med regna mugshot va, så och så, för att dokumentera. Och jag har alltså en hel fil på min dator som heter klassiska skor. Jag ska fortsätta ta bilder på till exempel skidskorna, Bjarnes special skidskor och Silvas kompassrosen orienteringsskor.
För nu har du ju en ny telefon också, så jag tänker, nu kan ju bilderna bli lite mer upplösta kanske också.
Ja, eller? 5 megapixlar, megabyte.
Huvudsaken att vi ser vad det är för något bara. Jag tänker att vi gör en elegant övergång till träningsmetoder, för det är också någonting som har förändrats väldigt mycket genom åren, och jag antar att ni har upplevt väldigt mycket sånt. Om vi ska liksom försöka identifiera någon form av förändring inom träningsmetoder.
Det är väl egentligen det man nu kallar för den norska metoden då, att man går över och springer mycket mer tröskel.
Är det de här bröderna som är i farten igen?
Ja, det kom väl egentligen från Marius Backen som är en, eller var en, han var duktig på 5000 meter. Jag tror att han slog norskt rekord och sprang han på 13 låga någonting. Kan det ha varit 20 år sedan någonting? Han var stor.
Han var med nere på training camp i Montegordo. Mm. Han studerade ut till läkare, eller till och med kanske blev läkare under den tiden. Och han sprang intervaller och tröskel där nere och stack sig i fingret och körde in den lilla blodstroppen i en mätare, kolla, läste av.
Laktat. Där. Mm.
Höll på det viset. Mm. Och så att han var ju väldigt seriös med det. Faktiskt.
Och det har blivit förfinat sen av till exempel Sindre Burås, som jag har träffat och pratat lite grann med också då. En norrman som var väldigt duktig att springa, fortfarande duktig, men han är mest coach idag. Och sen var det ju Gert Ingebrigtsen som tog det vidare. Sen har vi Andreas Almgren som har läst på bra och gjort det på sitt sätt. Så det är kanske där vi ser lite grann nu att de svenska löparna kanske inte har kopierat helt, men de har liksom anammat det här och hittat sin lösning.
Hur har han gjort det på sitt sätt?
Jag tror att en lösning, kanske det som den lösningen som Ingebrigtsen-bröderna har, det upplägget de har, kanske inte passar alla.
Nej.
Så att, och när man ser en ny filosofi så tror jag att det tar en stund innan man hittar sin variant av det. Det kan ju vara så här att man kör ju ofta dubbeltröskel då, att man kanske kör en tröskel på morgonen, man kör en sent på eftermiddagen. Jag vet att vissa löpare mår inte bra av det, utan då lägger man hellre mitt på dagen en lite längre tröskel då. Och tröskel, det betyder ju att man springer, ligger någonstans då, eller laktatet ligger på mellan 2 och 4 millimol. Då. Låg tröskel brukar man kalla 2 millimol, och någonstans runt 4 millimol. Det är där man brukar känna att det smakar lite i munnen och så.
Är det här norsk och svensk tröskel? Eller?
Ja, det tror jag att det var. Jag tror att den svenska var 4 och den norska var 2.
Vi sliter alltid lite mer.
Ja, och nu brukar vi säga låg eller hög tröskel.
Ja,
någonstans
ja.
Där. Och det har man väl sett att man kan få mycket mer fart utan att bli väldigt sliten. Och man ligger och tränar i de där farterna eller i de där laktatnivåerna.
Men Kjell-Erik Ståhl och du, Rune, ni hade inga sådana laktatmätare?
Nej. Inte GPS, ingen pulsklocka.
Hade du velat det kanske? För att kunna, vad ska man säga, rikta träningen lite mer på ett bra sätt?
Det hade inte passat mig och mitt psyke. Men jag föraktar inte metoden, för jag har alltid varit en sökare efter att optimera löpningen. Så att jag hade gärna sett att andra gjorde det och lärt mig av dem. Men jag har ju också sett, när jag började som 12, 13, 14-åring, då gav sig löpare ut och sprang full fart. Och det var inte så mycket distans, men de sprang full fart. Och sprang de intervaller så skulle de kännas, banne mig. Sen kom ju 1972, faktiskt redan med EM i Helsingfors 1971. Då hade de ju sprungit enligt Arthur Lydiards principer. Och så 72 då, när finnarna, de ägde ju långdistanslöpningen i världen. Finnarna, det fanns ju ingen som kunde hänga med dem. De har blivit beskyllda för bloddoping efterhand. Jag tycker det är hemskt orättvist. Man vet hur de tränar, och med dagens mått mätt så är det fullt naturligt att de verkligen var så bra. För de körde enligt Lydiards metoder, som jag anser vara fantastiskt bra. Att ett stort block med lugn distans, en grundträning, en periodtröskel, det kallades övergångsträning. Då kom intervallerna, då kom snabbdistans, kallades det på den tiden. Du kunde köra till exempel 8 km eller 5 km i ett högt tempo. Då var distansträningen viktig. Sen kom det någon gång i mitten på 80-talet i de amerikanska löpartidningarna. Two workouts per day is one too many. Do you run junk miles? Och junk miles, det var alltså lugn distans. Och då kom det här begreppet kvalitetsträning, som är ett begrepp jag hatar fullständigt.
Jag har faktiskt också lite problem med själva namnet. Jag tycker att allt är väl kvalitet på sitt
kvalitet
sätt.
Kvalitet definieras som grad av måluppfyllnad. Om du kollar i Svenska nomenklaturcentralens definition. Den träning som för dig till ditt mål är kvalitetsträning. Då kan alltså 20 kilometer i 5 minuter på kilometern vara perfekt kvalitet i december, januari, februari. Medan däremot ett 200 meter på inomhushall, 200 meters intervaller inomhushall i januari eller december, det kan vara skräpträning, för det gör dig, det kan göra att du pikar vid fel tillfälle. Och sen började det bli mera distans igen nu på senare tid. Och framförallt med tröskelintervallerna, trösklar.
Mm. Och i det här så får man ju då kanske återkoppla lite grann det här med skoutvecklingen. Det har ju kommit hand i hand med den här nya träningsfilosofin, att när det kommer skor som, nu får de ju vara upp till 40 mm då för en elitlöpare, och de ska vinna en tävling och så vidare på väg och i terräng, och på bana fortfarande upp till 25 mm, upp till 10 000 meter. Det kommer att bli 20 mm från för nästa år då. Så både på bana och på väg har det hänt mycket. De är mjukare, de är mer propulsiva, eller man säger, de är mer energiåtergivande. Och det har gjort att från början då eliten kan träna mer. De blir inte lika trötta i slutet på ett pass. Du kanske får färre skador. Mm. Det är vad man upplever. Jag har ingen statistik på det här med skadorna, men det är vad man hör i alla fall. Men det som händer nu också är att även motionärerna har ju fått sina skor nu. Så trenden vi ser nu är ju att det kommer så kallade supertrainers. Och det är helt enkelt väldämpade skor som är relativt lätta, men de är stabilare. Och då kan ju vara en blandning då av det här nya Piba-materialet, det här superskummet, en kolfiber eller en nylon eller en plastplatta i, som inte är lika aggressiv. Så för en motionär så kan det vara den perfekta skon att köra loppen i. Om 5 år så tror jag att majoriteten av alla lite mer inbitna löpare, även motionärerna, kommer att lägga sin distansträning i skor som har en form av studsigare foam. Därför att när man väl har börjat springa i de här, då vill man inte springa någon annat. Man blir bortskämd helt enkelt. Så utvecklingen går ju åt det hållet nu. Så vi kommer att se väldigt mycket hybrider mellan vanliga distansskor och tävlingsskorna. Och det här gör ju att man presterar mer. Man kan ligga och köra tröskel, med tröskel även som motionär, utan att bli lika trött. Därför att du får mindre stötar helt enkelt.
Ni som har träffat jättemycket motionärer genom åren, jag tänker att det måste ha skett en enorm utveckling där, i att förr så, jag menar sluttiden på Stockholm Marathon till exempel var ju mycket, mycket snabbare. Antagligen för att det inte var så många som var motionärer som sprang, utan det var mer elitmotionärer. Den här gruppen motionärer som har vuxit fram, som kanske också tar sig själva på ett rätt stort allvar ibland och så, och tycker att man vill ha den senaste utrustningen och så. Hur, är det en bra utveckling? Eller vad tycker ni?
Ja, men jag tror att det kan födas många talanger ur den.
Ja, diplomatiskt sådär.
Ja, sen kan du, för det kanske var sådana som inte trodde att de var bra löpare.
Sant.
Förr. Mm. Och kanske inte tålde löpningen för att du hade, skulle du springa en mara förr i lite högre fart. Jag provade ju tunna skor, men jag klarade inte det. Förr var ju en snabb sko var ju tunn.
Race
ju så,
flat.
Ja, race flat. Och det var rätt så tufft. Du behövde ju verkligen ha ett bra steg. Ja. Du kanske helst borde vara lätt också.
Jag skulle precis säga det. Det var som att fotsulan brann.
Ja. Idag så är det ju svårt att säga, den här skon ska inte du ha för du är för långsam. För det beror helt på, det finns ju sådana tävlingsskor idag för väg. Så alla ska inte ha den. För alla kommer inte att kunna ligga på för att utnyttja den här väldigt aggressiva kolfiberplattan eller geometrin, som också är väldigt viktig. Ja. Men då finns det andra skomärken som kanske satsar på en supersko som passar från faktiskt mycket lägre farter till högre farter. Men det kanske inte de vi ser på de här främsta kenianerna som springer på sub 205 och så här.
Vilket märke tycker ni har imponerat mest på er senaste åren? Och kan ni vara neutrala nu? Det är kanske svårt.
Jag var enormt skeptisk till Hoka när jag först såg dem.
Varför var du skeptisk?
Jag har aldrig tyckt om att springa i tjocka, väluppbyggda skor. Men sen fick jag faktiskt, utav Erik, fick jag prova några. Det var modeller som inte passade, men framförallt när jag Torrent. Supersko, säger jag bara. Hur jäkla bra som helst. Och sen fick jag en mera tunnare tävlingssko också. Den var absolut suverän. Och det var väldigt glad att det kom såna skor. Men allt Hoka har ju inte varit passat mig. Till exempel den här Speed Goat. Mm. Den har jag aldrig riktigt fått löpkänsla i. Och då saknar jag Torrent. För Torrent var ju en allround-sko. I och med att jag springer så mycket i skog också.
Torrent, men du var på väg. Nu blir det lite reklam för Hoka igen då. Du sa att den var på väg i en ny version. Eller vad
ja,
du?
Men det kommer. Det har ju funnits 1, 2 och så 3 är ute nu. Mm. Och sen 4. Men när Rune testade 1 där, då hade de precis kommit. Sen har de kanske kommit i kläng mellan många andra. Speed Goat, Mafate, och så har Tectonex kommit nu med en kolfiberplatta för de sista 2 åren. Då. Den har väl kanske tagit mest attention.
Men har du något annat skomärke, Erik? Men du har ju ändå haft span på alla märken. Har du något som du känt så här, förutom Hoka då, som du har varit involverad i, men som har imponerat på dig?
Ja, jag har sprungit 26 skomärken i mitt liv. Ja. Jag har räknat ut. Jag har varit mycket i USA och testat via kompisar där. Men nu på sistone så har jag faktiskt börjat testa lite skor. Väldigt många olika. Senast igår så sprang jag i Nikes nya Alpha Fly 3. Och ja, men tittar jag på skomärken överlag, så det är klart att under den tiden jag var med på Hoka och även nu, så har ju de drivit utvecklingen, så det har imponerat på mig. Men nu ska jag säga att det finns inget märke som gör dåliga skor. Och de som jag ser satsar och hittar rätt, det är klart Nike på sina toppskor väldigt bra, men de kanske inte för alla. Saucony, där har du alltid säkra kort. Deras Endorphin-serie har ju slagit väldigt stort. För där finns det med nylonplatta, det finns med kolfiberplatta, det finns utan platta också. Ja. Så de har hela serien där. New Balance har på väg mycket fina, sköna skor. De har egentligen också petat i P-Bex i sina toppskor. Jag har testat deras senaste. Sen har vi ett svenskt märke som jag vet satsar väldigt. Som har en innovationsavdelning i Kalifornien numera. Ja, det är Craft.
Ja, nu va, tänkte jag.
Det låter jätteintressant.
Ja, de kör ju stenhårt på skor.
Och efter att prata med dem, jag var på The Running Event i Austin i november och tittade runt på alla skor som fanns och annat inom löparvärlden. För det är ju ett av världens största, ska jag säga, möten eller mässor för löparindustrin. Och där såg man ju mycket nya saker som kommer då. Framförallt det här med supertrainers, och så kommer ju även en väldig utveckling inom trail nu, där terrängskor. Och där är de duktiga. Ja. Och de kommer även med landsvägsskor nu. Så att de kanske inte är där än, men de är på väg. Så då får man också se upp med. Och klart, som svensk så hoppas man att det går bra för ett svenskt företag.
Jag har faktiskt sprungit ett par som heter Race Rebel från Craft. De kom för några år sedan. De var helt fantastiska. Så jag håller med. De är verkligen på gång uppåt. Kan vi inte bara avrunda med den här frågan, för den tror jag att ni båda är väldigt bra på att besvara. Det är en lyssnare som känner att jag är mindre och mindre motiverad till tuffa träningar med åren. Jag är 55 plus. Hur ska jag träna och tänka? Har du något råd till den här personen?
Ska jag börja? Jag är ju där.
Vi ska inte prata om en mans ålder. Men.
Ja. Jag tror att framförallt så, det är återhämtningen som går lite långsammare. Så att jag tror att man ska ge sig tid att vila lite grann ibland. Och det behöver inte vara att vila helt. Man kan ju till exempel ta en cykeltur, man kan simma.
Ja, man tränar någonting fast inte löpning.
Ja, för min del. Nu har jag tränat ganska höga volymer jämt. Jag har ju aldrig lagt av riktigt. Men om vi går ner på kanske lite mer än normal motionärsnivå då, som springer kanske 3-4 gånger i veckan, så tror jag att man ska tänka på det. Planera in en vilodag som... Det kommer bli roligare att springa, för springer du halvsliten hela tiden så kan ju skadorna komma och löppassen blir ju tråkigare. Och sen kanske tänka, om man inte är inne där att man behöver slå ett rekord, för det gör man sällan när man är 55, om man inte nyss har börjat då, att man kanske försöker hitta ett sätt att springa där man njuter. Mm. Och så kommer ju skorna, jag kommer ju från skobranschen så jag måste lägga in det. skaffa ett par skor, eller ett par, tre par skor som är riktigt sköna att springa i. Och de kanske är dyra. Men om det är roligare att springa i dem, varför ska man inte njuta?
Håller helt med. Vad säger du, Rune? Har du något råd också till den här personen?
Vad 17 ska en 55-åring med tuffa pass till? Jag undrar.
Om man känner sig tvungen att springa dem eller om man känner att det är skönt efteråt, det vet vi inte.
Men alltså, jag har aldrig känt mig tvingad att springa några tuffa pass. Däremot har jag sprungit tuffa pass och tyckt de har varit jätteroliga. För jag har alltid haft den filosofin att jag ska alltid springa tillräckligt kort och tillräckligt långsamt, för jag ska längta till att få springa imorgon också. En nyckel till att hålla i många år. Och om jag har behövt tvinga, jag har aldrig behövt tvinga ut mig på ett tufft pass, då har jag inte sprungit ett tufft pass. Det har jag klarat mig ifrån, och också därmed klarat mig från skador och klarat mig från att tappa lusten för löpning. Och jag kan berätta nu som en liten anekdotisk grej. Jag är faktiskt inblandad i en tävling just nu. Mellan mig och min Volvo V70 diesel. Vi tävlar, Volvon och jag, försten till 26 000 mil. Jag summerar nu i söndags på kvällen när veckan var slut. Jag har 144 kilometer kvar till 26 000 mil sedan den 1 januari 1973. Volvon har gått 25 890 någonting mil.
Jag kan väl, jag är inte riktigt 55 plus än, men jag kan väl känna att man ska inte känna sig tvungen att springa någonting. För då tror jag att om man inte är elitlöpare och verkligen slåss om placeringar, så tycker jag gott att man kan chilla lite och ge sig ut på ett distanspass istället, om man inte känner för att springa intervaller. Om man känner att det gör ont eller vad det nu är.
Jag har ju inte sprungit ett intervallpass sedan november 1971.
Nej, men det har du ju nämnt ibland. Och det har gått bra för dig ändå,
jag tycker det. Men då sprang jag fartlek istället. Det vill säga att nu känns det bra, nu drar jag på här.
Men det är ju ett slags intervallpass. Ja,
nej, det är inte intervall. Intervall och fartlek är långt ifrån samma sak.
Okay.
Intervall är strukturerat.
Ja, jo.
Istället för att mäta laktatet så känner man nu börjar det krypa lite i musklerna här. Oh, en liten svag utförsbacke. Jag tar fart, jag drar på och så kör jag. Fum.
Ja, men det kan man väl kanske ge då som ett råd till den här personen, om den känner att det är jobbigt med intervaller ibland, att man kan göra på det sättet. Ja. Spontana.
Och det finns ju en till, om vi ska säga om Rune är Mr. Ultra i Sverige, så har vi en till då, Jonas Bud från Mora. Han, vad jag vet, så han har heller aldrig hållit på med intervaller egentligen. Nej. Och han håller ju fortfarande, fast han kanske utåt sett har lagt av på högsta nivå, så håller han en extremt hög nivå fortfarande.
Jag såg att han vann en orienteringstävling i klass H50 nu i påsk.
Okej, så han kör på fortfarande, om än inte ultravasan
längre? Jag sprang Öjetrampen orientering, jag sprang mot slutet av varann, så är jag på väg, jag har missat en kontroll, jag är på väg mot det. Möter jag, hej Rune!
Var det Jonas?
Kommer han och kliver som en älg genom blåbärsriset där.
Här kan vi prata länge, känner jag. Men vi måste tyvärr sätta punkt för idag. Rune, jag ser fram emot bilden på dina omgjorda Bagheera.
Du får den när jag kommer hem till Trollhättan.
Perfekt. Vi lägger ut så att alla kan njuta av den. Och vill ni säga något mer? Till exempel, har ni några plattformar på sociala medier eller som man kan följa er på, eller om man vill boka en föreläsning med dig, Rune? Eller?
Ja, jag föreläser mycket. Inte bara om löpning. Nej. Utan jag föreläser om attityder, motivation, konst att orka, äventyr. Var... Professional bullshitter kallar jag mig för.
Jag vill inte säga det själv. Nej, vad ska jag? Kan man kontakta dig på något sätt om man är intresserad av att anlita dig?
Jag har en hemsida. Mm. Sök på Rune Larsson. Jag är den riktiga Rune Larsson, säger jag på internet. De andra är bara wannabes.
Du kanske ska byta din Instagram-profil till The Real Rune Larsson. Erik?
Ja, men jag har ett... Nu när det inte är via hockey längre, så har jag ett som heter Kuppjärk.
Vad betyder det?
Det betyder spindel på Leksands mål.
Jaha, Kuppjärk.
Ja.
Det
bara blev så, för jag tyckte alla hade massa engelska namn när jag var yngre. När Instagram kom, så då blev det så. Sen kommer jag kommer vara med och testa lite skor troligtvis på någon form av kanal framåt. Det är inte klart än, men så kommer det vara.
Ja, det var lite kryptiskt. Men då håller vi utkik där.
Yes.
Stort tack till er båda för att ni kom och gästade.
Tack för tack. Att jag fick vara här.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag vill tacka dig som har lyssnat. Och är det så att du skulle ha tid så får du jättegärna lämna ett betyg och en recension i appen du lyssnar i. Då skulle jag bli så tacksam, för det gör så att fler hittar till podden och det betyder mycket. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.